Hej gott folk och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Ungpodden. Jag heter Martin och med mig från Umeå så har vi Tove, Oskar och Kit. Hallå, hallå.
Hej, hej.
Tjena.
Är det bra med er?
Mm. Ja, det är bra.
Ja, vad fint att höra. Det är bra med mig också. Det är en... jag ser solen för första gången på, som det känns, veckovis här i Helsingborg. Så det känns ju gött. Och lite snö också faktiskt.
Ja, ni har.
Ja, har mycket snö har ni då?
Mycket. Ja. Men vi har sol också.
Ja,
precis. Finns det var det sol.
Mm. Vi ska ju inte prata om väder idag, utan vi ska ju prata om böcker som vanligt. Så att vi börjar prata om vädret. Idag ska vi prata om gamla böcker. Och det kan man ju liksom fundera på lite grann vad det betyder. Jag tänkte så här, nu ska jag ta något riktigt jäkla gammalt, alltså 1800-talet. Jag började tänka, kanske ska ta och läsa Unga kvinnor eller något sånt här riktigt gammalt. Men det slutade med att jag valde två böcker som är utgivna i början av 2000-talet. Och det kan vi tycka, det är inte så gammalt. Men om man tänker på att Kit och Oskar, ni var inte ens födda när de där böckerna skrevs, tror jag.
Ja.
Och så... Ja, jag tänker vi kör väl igång och först ut är ju Kit idag. Varsågod.
Ja, jag har då en sån där riktigt gammal bok från 1890-talet någon gång.
Så coolt.
Oj, hoppsa. Den här. Den är
jättefin.
Antikrists mirakler av Selma Lagerlöf. Och ja, den lät spännande. Och den såg fin ut, så det var därför jag köpte den på en second hand butik. Och den är ju intressant kan man säga. Jag ska väl inte gå in för mycket på själva handlingen. Men den utspelar sig i Sicilien i Italien på sena 1800-talet. Och man kan väl säga att det är typ någon sorts diskussion om kristendom och socialism. Jag vet inte, du nickar, har du läst den?
Nej, jag bara tycker det låter spännande.
Ja.
Oh, ja.
Ja. Nej, men det händer massa saker och det huvudkaraktären är, eller huvudkaraktären, den som man får se mest från, hon blir kär i en kille som sen försvinner till England och så sen kommer han tillbaka och då har han blivit socialist och det tycker hon är jättehemskt för att hon är kristen och då hon är rädd för ja, men de våldsamma upproriska socialisterna som är populära i Italien då på den tiden tydligen. Och så, ja men det handlar ju mest om lite vardagen i den här stan Diamante som boken mest utspelar sig i och vad som händer där. De får en avbild av Jesus som verkar kunna göra underverk.
Okay.
Så då har de den i kyrkan och så händer det saker. De ska bygga en järnväg bland annat. Ja, men den är intressant. Jag läste den mest för att den är gammal och såg fin ut och lät intressant. Och jag gillar att läsa gamla böcker och det var liksom gammalt språk också. Med såna här gamla böjningar, äro och voro och sånt.
Ja, oh, man, älskar sånt.
Ja.
Jag tycker det är jätteunderbart.
Mm.
Mm. Mycket fint. Tack för det.
Mm.
Vad har du läst någonting, Oskar?
Jag har läst Down and Out in Paris and London av George Orwell.
Mm.
Mm. Och det är både den mest intressanta boken jag har läst och den mest tråkiga boken jag har läst. Samtidigt.
Förklara.
För det är en liksom, vad heter det på svenska? Alltså non-fiction. Mm. Så den är inte, ja, fiktionell. Mm. Och första delen av boken utspelar sig i Paris och andra delen är i London. Och då, den är skriven som att så här, Jag läste någon har liknat den med liksom Walden av som skriver det, jag kommer inte ihåg författaren. Men att så här, när man läser den begriper man inte att det här författaren har faktiskt liksom genomgått det boken handlar om på något sätt. Mm. Man blir så här, oj. Så den handlar ju, första delen handlar om, ja men att den här personen är ju urfattig. Mm. Alltså verkligen i liksom bottenskapet av samhället. Så han får, jag har för mig att det är någon som stjäl hans pengar på något sätt. Och sen så skaffar han på något sätt ett jobb som på restaurang. Som liksom så här, en diskare har jag för mig. Och den är så fruktansvärt äcklig, just den delen. För han jobbar ju, jag tror han jobbar så här 17 timmar per dag eller något sånt. Så här, helt vansinnigt. Och då får man liksom reta på hur den här restaurangen, ni har ju inte jättemycket pengar. Och liksom den är så fruktansvärt äcklig i hur den beskriver arbetsmiljön. Och den liksom, den bara pågår och pågår och pågår och pågår och pågår. Så den är jättelång och jättedetaljerad. Vilket är jätteintressant. Men också skittråkigt att läsa. Men det är också så här, den läses ju som att man förstår att det här är ju en människa som liksom inte har sett dagljuset på 5 dagar. För den är liksom fast här. Och sen på något sätt så kommer han till London. Och där är han fortfarande skitfattig. Och då, den delen handlar liksom om hur han, ja men jag kommer inte ihåg exakta namnet på det. Men förut så fanns det liksom typ husaktiga ställen där de liksom tröck in alla fattiga människor. Liksom lodges typ. Och sen så fick de vara där, fick lite mat och sen så liksom blev de utkickade nästa morgon. Och sen så behövde de liksom cirkulera runt för det var liksom ingen i samhället som ville ta hand om dem. Mm. Och det är också, de ställena är också, det är skittrångt och det finns liksom bara typ så här 2 toaletter och liksom det är 100 personer i samma lilla trånga utrymme. Och det är så här, den är också fruktansvärt äcklig. Och den, ja, det är ju verkligen så här livet från liksom en måltid till nästa måltid. Liksom, så här. Och det är ju också jätteintressant och jättehemskt, men också ofantligt skittråkigt. Så att så här, jag tycker ju om den mer i efterhand för att den är ju väldigt intressant bok och den är också väldigt liksom, aktuell idag, i dagens samhälle. Och man får lära sig liksom, det är verkligen man får lära sig saker man aldrig trodde att man skulle få lära sig och liksom se med ögon man aldrig trodde att man skulle liksom uppleva på något sätt. Men ja, samtidigt så är den, alltså den är så lång och den är ibland ganska osammanhängande och den är också, den är ganska antisemitisk också och den är liksom väldigt obehaglig och äcklig. Mm. Och liksom så här, man vill inte äta mat efter man har läst den här boken, det kan jag lova. Så att, ja, nej, det var ett intressant läs, ska jag säga. Väldigt intressant bok på sitt egna lilla unika sätt.
Fantastiskt. Så gott folk. Lät den här boken om du blir äcklad och upprörd, med andra ord.
Japp.
Jag har ju läst 2 böcker. Jag gick ju ner i vårt magasin som vi var på biblioteket och kollade vad vi hade där. Och då hittade jag en av mina gamla, liksom, eller gamla, en av mina favoritförfattare, Kristina Walldén. Som jag har läst typ allting hon har skrivit i stort sett. Men hon är ju väldigt berömd framförallt då för sina böcker Kort kjol och Villig som vi har tipsat om tidigare. Men nu tänkte jag, nu ska jag ta någon som bok som handlar lite mer om aktivism och sånt där. Då finns det en bok som heter Cell Grön. Som handlar om djurrättsaktivister. Och huvudpersonen i den här boken är ju då en tjej som heter Emma. Hon bor i en ganska liten stad. Hon har en bästa kompis som heter Moa. Och de går ju då i nian. Gör de. Och de är sådana här 2 typiska duktiga tjejer. De är väldigt ambitiösa med sin skola och sina studier. Emma vill hemskt gärna bli veterinär och det är ju en utbildning som det är hysteriskt att komma in på. Men hon har gett sig den på att jag ska bli veterinär. Och det går ju ganska bra för dem. Så började en ny person i deras klass som heter Jakob. Och Jakob, han är den här typiska tall dark stranger som kommer in och skakar om saker och ting. Och Emma blir då hemskt intresserad av Jakob. Han bor som själv i ett jättestort hus. Hans föräldrar bor utomlands men har väldigt, väldigt mycket pengar. Men Jakob verkar vara totalt ointresserad av just det här med att ha pengar och så vidare. För honom är det viktiga att vara engagerad i saker och ting. Och han har väldigt starka åsikter om rätt mycket, men framförallt om djuret. Och markerar väldigt tydligt mot olika saker som relaterar till den här frågan. Emma blir då som sagt djupt förälskad i Jakob och dras in i en händelsekedja som leder till en del olagligheter, kan vi väl säga. Jätteintressant bok. Jag njöt fullständigt av att läsa om den, trots att den har liksom ganska mycket av de här klassiska elementen i sig, den här kärlekshistorien och så vidare. Och det finns ju absolut de författare som skriver sånt bättre, men jag tyckte ju fortfarande att den gav mig enormt mycket att läsa om den här boken, trots att det har gått väldigt många år sedan jag läste den förra gången då. Så att den tycker jag man kan läsa om man vill ha lite inblick. Hon skriver ju alltid om sådana här samhällsfrågor. Så att gillar man sånt så är hon en go-to-författare, skulle jag säga. Mm. Tove, ska vi hoppa över till dig?
Ja, jag gjorde också en liten odyssé längs memory lane. Ja. Än ibland så funderar jag på om det är böcker som man tänker att man har läst fast man ännu inte har läst dem. Den jag ska tipsa om nu, det är Dance on My Grave av Aidan Chambers, eller Dansa på min grav. Den finns ju på svenska och på många andra språk. Från 1982 är den faktiskt. Så den börjar ju vara över 40 år gammal bok. Och den handlar om en kille som heter Hal som är 16 år gammal och precis har liksom, han bor i en liten badort i England. Han har flyttat dit för 1,5 år sedan, så han har inte så super mycket kompisar. Han funderar vad han ska göra, för antingen kan han börja jobba nu då, eller så kan han fortsätta plugga, alltså läsa gymnasiet i princip, och det måste man som välja då på den här tiden. Och så är han lite uttråkad, det på sommaren. Han lånar en väns segelbåt och ger sig ut med den. Och är inte så bra på att segla. Så han kapsisar med båten. Och då kommer Barry till hans räddning. Och Barry är 2 år äldre, då är 18. Och direkt så blir ju Hal ganska förtjust i Barry. Och de börjar hänga typ dygnet runt. Och Barry, han har slutat skolan för att han jobbar i sin... Hans pappa har dött ganska nyligt. Och hans föräldrar har en musikaffär eller en skivaffär. Så han jobbar där. Så att Hal får som erbjudande att börja jobba där. Och de umgås jätteintensivt. Det första man får veta är ju att Barry... Jag spoilar inte nu, Barry kommer att dö. Det kanske folk också har koll på. För att det börjar med liksom en liten tidningsnotis som handlar om... Som faktiskt då författaren på riktigt hade läst i tidningen om en som, att det var en ungdom som hade blivit arresterad för att ha gjort konstiga rörelser på sin väns grav. Alltså dansat i princip. Ja, en sorts dans. Så det har liksom hänt på riktigt, och sen har Aidan Chambers hittat på den här historien. Så man vet att Barry kommer dö, men man vet inte hur. Och man liksom, den är, alltså det, jag var lite orolig att läsa om den här, för att jag tror att jag har läst den länge sedan. Den här var väl stor, eller den är ju fortfarande, den står på våran klassikerhylla. Men den höll ju bra, tyckte jag, för att läsa om. Den är ju skriven på ett väldigt speciellt sätt. Så att den är skriven, dels att det är liksom en notis från en tidning som det inleds, och sen förstår man efter ett tag att den här texten, det är då Hal som berättar i första person, men att det är han skriver ner till sin socialarbetare för att berätta hur det här har gått till. För han har blivit arresterad för att han har liksom, ni vet, vad heter det när man gör någonting med en grav, att man liksom... vanhelgar en grav. I alla fall brott mot griftefriden, absolut. Så han kan ju liksom hamna på så här ungdomsanstalt för det här. Så han måste ju förklara hur det gick till, och då berättar han ju liksom om allting, vad som har hänt, om sitt liv och Ja, det är insprängt lite från den här socialarbetaren också som berättar, men det är liksom i paragrafer, ganska korta stycken så, och ibland berättar han om sig själv i tredje person, så det är som att han testar lite på att vara författare också. Så jag tänker att den här killen vet inte vad han ska göra med sitt liv, men jag tror att han skulle kunna, ja, liksom att han upptäcker att han kan skriva om saker. Fast han är väldigt frustrerad ibland, så jag får inte till att beskriva det här helt rätt. Men det var så här, ja. Ni fattar. Så den är, jag tycker den är häftigt skriven och jättestarka. Det är ju väldigt mycket, alltså livet och döden och vad händer. Filosofiskt, absolut. Alltså, ja, ganska tung bok. Men den är skriven på ett fint sätt. Mm. Det är en fin kärlekshistoria. Jag rekommenderar den även till idag, tycker jag att den håller.
Mycket coolt. Yes. Kit, har du fler böcker? Har du?
Jo, jag har två till, men jag vet inte hur många jag ska ta. Jag kan börja med den här.
Ja, precis.
Nu visar jag bara upp den. Den heter Ziska med Zäta. Ziska av Marie Corelli. Och den är också från slutet av 1800-talet, tror jag. Och den utspelar sig i Egypten. Någon gång på 1800-talet, tror jag. Och det börjar med en grupp turister som är alla från Storbritannien förutom en fransman. Och de är där på semester, tror jag. Och så ska de på någon fest som arrangeras av då prinsessan Ziska. Och hon är ju fantastiskt vacker och alla blir typ förälskade i henne. Speciellt den här fransmannen som är lite så här, ja, men han är väldigt, vad ska man säga, jordisk. Han tror inte på något spirituellt eller något sånt, och alla andra tycker att han är konstig för det. Ja, men det är lite dels det här, alla älskar Ziska och de bråkar lite om det. Men också, det är lite skumma saker som man märker. För hon är som lite, jag vet inte, lite för vacker för att vara på riktigt, typ. ja, men nu ska jag inte avslöja för mycket. Det är lite så här övernaturligt. Den har en ganska straightforward plot. Det händer inte så mycket egentligen, känns det som. Den är väldigt snabb att läsa. Men den är också skriven lite så här gammalt och så, fast inte lika mycket som den andra boken. Men den var intressant att läsa. Även om man kunde förstå ganska tidigt vad plot twisten var. Så var det ändå intressant att se vad som ledde upp till det och vad som händer i slutet. Och det är lite så här diskussioner om, ja, men döden och vad som händer efter döden, lite som du sa, Tove, fast på ett annat sätt, tror jag. Ja, den är intressant.
Mycket coolt.
Alltså, den är väldigt snygg också, kan man se. Man sitter här och tittar på den. Den är de lila, någon sorts...
Någon av de finaste böckerna jag sett, tror jag.
Ja, lila svart mönster och den är supersnygg alltså.
Jag köpte den specifikt för att den var fin.
Det är fint. Oskar, hade du någon mer bok eller ska vi hoppa över till mig?
Vi kan hoppa över till dig för nu, men jag håller på att leta i min lilla lista efter fler böcker.
Ja, jag ska tipsa. Jag läste om ytterligare en bok av Per Nilsson som är också en sån där household name inom ungdomslitteraturen. Hans bok Svenne, som kom då 2006 eller 7. Låt mig titta efter. 2006, gott folk, kom den här. Och den här är ju då en ganska politisk bok, skulle jag nog vilja påstå. Den handlar om en kille som kallas för Svenne. Han kommer från en liten håla i Skåne där han bott tillsammans med sin bror och sin far. Hans mamma är död. Han är så här typisk meckakille. Han går fordonsprogrammet på gymnasiet. Och han är väldigt duktig på att hålla på med bilar och så vidare. Det har han fått lite grann från sin pappa som är en sån man som så fort saker och ting går sönder så ser han det som en liten present. För att då kan man ju ta reda på hur grejer och saker och ting funkar så man kan laga dem. Så att de lagar och håller på ganska mycket och så vidare. Det är väldigt så här, den här orten de bor på är ju väldigt tajt. Alla känner alla och så vidare. Svenne, han vinner ju då ett pris för att han lyckas ju då laga motorer och så vidare på ett jätteskickligt sätt. Så att han får ju då en resa till Stockholm. Och han har aldrig varit i Stockholm, han har knappt varit utanför Skåne. Och de är ju då såklart på Gröna Lund. Och där blir ju då Svenne påhoppad av ett gäng och knivskuren. Och såklart är ju det här gänget invandrargrabbar. Vilket då blåses upp något alldeles enormt i pressen. Och Sven har liksom aldrig reflekterat över det här. Vad är liksom, okej, okay, vi har tagit emot mycket invandrare och så vidare. Men han har liksom aldrig tänkt att han är rasist. Han är väldigt tydlig på att påpeka också att han är inte rasist. Även ifall han kanske är det i vissa hänseenden kan jag säga. Han är ju då med i ett tv-program där han berättar om vad han har upplevt. Och det här tv-programmet ser ju då en person som kallar sig för Nils Dackeman. Som tar kontakt med Svenne och erbjuder honom ett jobb. Som, det är lite oklart vad jobbet går ut på. Han säger att du kan ta hand om min trädgård. Han har en väldigt stor trädgård, den här Dackeman. Och sen så får du läsa lite grejer så kan vi prata om det som du läser. Dackeman har ju såklart en plan. Han tänker bilda ett politiskt parti. Han är med i en tv-debatt som får fruktansvärt stort genomslag. Där det är de här klassiska populistiska grejerna med att det är inte EU som ska styra i Sverige och så vidare. Om du tycker att det här känns lite välbekant så är det för att det känns väldigt välbekant gott folk. Det här partiet som Dackeman bildar, partiet Rättvis Sverige. Är ju då såklart en lite grann en modellering på dagens och dåtidens Sverigedemokrater. Per Nilsson skrev ju den här boken för han var allvarligt oroad med fog får man väl ändå säga var det politiska livet i Sverige var på väg. Han bor dessutom i Sölvesborg och tvark och det vet vi ju att där har ju SD varit igång ganska mycket och Jimmy Åkesson kommer därifrån. Och den här boken handlar ju då väldigt mycket om alltså hur samhället liksom eskalerar till att balla ur fullständigt. Och vi vet att det kommer gå väldigt, väldigt fel för när boken börjar så sitter då Svenne i en sommarstuga. Skräckslagen. Han vet att polisen är ute efter honom. Han vet också att någon som kallar sig för SV är ute efter honom. Och han hoppas innerligt att det är polisen som får tag på honom först. Mm. Det här är inga snälla människor som är ute efter honom som inte kommer från polisen. Då. Den är jättebra den här boken. Den har faktiskt papper på att den är bra för den fick Augustpriset. Ja. Och den har tipsats på mängder av ställen. Och jag tyckte att den var svinbra när jag läste den första gången. Djupt oroväckande. Och nu när jag läste om den så är det så här, den är ännu mer omskakande nu ska jag säga för att det är så mycket trådar som läggs ut i den här boken som man kan se som händer i samhället idag. Vilket jag tycker är en oerhört, alltså det är ju ett oerhört, vad ska man säga, testament eller vittnesmål om hur riktigt bra ungdomslitteratur kan ta upp liksom samhälleliga problem och utveckling och så vidare. Så att den här boken anbefaller jag mycket starkt gott folk att läsa.
Ja. Det är bra.
Ja. Yes. Har vi några böcker kvar att tipsa om? Det har vi väl.
Jag har hittat en till.
Har du det?
I min lilla lista.
Ja, vilken är det?
Den heter så mycket som In a Groove av en japansk författare. Och den boken är endast 15 sidor lång men klassas som en av Japans bästa böcker.
Okej, coolt.
Ja, och den handlar om mordet av en Jag kommer inte ihåg namnet på dem, men ja, men mordet på en person i alla fall som är ganska viktig, så att
Ja.
säga. Han mördas då vid liksom en bambu ställe, något
Ja.
form av träd typ, jag vet inte. Och hela boken är att försöka undersöka vem mördade ungefär. Men man får veta en massa saker som säger raka motsatsen, vilket innebär att vid slutet av boken är man fruktansvärt förvirrad om vad man ens har läst. Det är så här, man har läst boken och är helt vad
Ja.
var det där? Så
Mm.
att hela boken är som ett pussel som man ska försöka typ lista ut, men också mer så här, vem, vad är sanningen? Hur vet man att någonting är sant? Vilka värderingar gör att man tycker att någonting är sant? Vad har författaren någon inblandning i vad som är sant eller inte sant? Så att det är mer ett bevis på hur formbar man är i
Ja.
vad man tänker om saker och ting. Så att den är ju ganska förvirrande och många tycker att den är väldigt bra. Som sagt, den klassas ju som en av Japans bästa böcker genom tiderna. Så det säger någonting på sina ynka 15 sidor.
Ja.
Jag blev mest väldigt förvirrad och inte på ett trevligt sätt, utan jag var rent och hållet bara förvirrad och
Ja.
ingenting mer egentligen. Men jag kunde ju fortfarande uppskatta att så här 15 sidor så hände det så mycket och fick ändå ganska många känslor och saker
Ja.
och ting. Så det är ändå imponerande i vad den har lyckats åstadkomma.
Ja.
Och det finns jättemånga olika teorier om vad saker och ting betyder. Och det här händer det där, men sen händer det där. Och det betyder egentligen att det här är sant. Men det är ingen som egentligen vet någonting. Men
Nej.
vissa är väldigt säkra på att de vet och andra är bara totalt förvirrade. Och jag ingår i de som är totalt förvirrade.
När kom den här boken? Sa du det? Förlåt.
1922 har jag för mig.
Ja, herregud, ja, det är ju
Mer än.
klart. Väl 100 år gammal. Coolt.
Den är väldigt unik.
15 sidor, herregud. Snacka om legacy. Ah, jag skriver upp 15 sidor. Varsågoda, här har ni en klassiker.
Det här är det ni behöver i livet. Ni kan läsa det här.
Ja.
Det går snabbt, kanske. Eller inte.
Samurai heter det. Jag glömde bort namnet på det. Det var en samurai som var det.
Det var en samurai.
Ja, exakt.
Kit, vill du tipsa om din sista bok eller känner du dig nöjd?
Ja, jag kan prata om den.
Kör
Den är också
på.
jättesnygg.
Ja.
Den
Ja.
är
Ser ut så här. Ganska
grön
häftigt
och
mönster.
Du
Den
har en
heter.
trend. Du har en trend.
Ja. Jag gillar mina gamla böcker fina också. Ja. Men den heter Vandra mot solen av Bernard Nord. Och Bernard Nord är ju som han gillar att skriva om typ Norrlands inland eller något, fast han själv är från Uppsala.
Okej.
Men ja, min pappa tycker om honom så han har massa böcker av honom. Boken handlar om Norrlands inland. Jag fick den beskrivet för mig som att den handlar om en man som tror att han är Jesus. Och det är väl ungefär så, fast det var inte riktigt så bokstavligt som jag tänkte, eller det var inte riktigt på det sättet som jag tänkte. Men man kan säga att huvudkaraktären är inte den här mannen, utan det är en flicka som heter Disa och hon flyttar in på en gård där den här mannen Torbjörn bor tillsammans med sin halvbror Abel och hans pappa. Och för man får veta att den här Torbjörn kallas för Token för att han blev som väldigt konstig efter att hans pappa drunknade i älven. Och det finns ett rykte om att Abels pappa Ersson liksom knuffade ner hans pappa. Man får aldrig riktigt veta om det är sant, men det är så. Den här Torbjörn, han läser jättemycket i Bibeln och säger massa saker, massa bibliska saker. Och folk tycker att han läser för mycket i Bibeln och säger massa dumheter. Och de vill som, speciellt hans halvbror vill skicka honom på ett dårhus.
Mm.
För att han är tokig. Och ja, men boken handlar väl om, det är ganska mycket vardag där också. Hur hon, Disa, interagerar med honom och övriga i familjen och byn och så. Och ja, och sen, ja, det är lite så här, kvinnorna tycker mycket om honom, men han verkar inte jätte, eller det är lite oklart, men han verkar inte jätteintresserad av dem, fast de är jätteintresserade av honom.
Mm.
Så alla är som arga på honom. och många av dem som han umgås med, som liksom lyssnar på honom, tänker liksom om han verkligen är så tokig som alla säger att han är. För han säger ju ändå saker som verkar rimliga.
Mm.
Och så. Men den här Abel är ju väldigt, han vill verkligen få bort honom för att han tycker att han är jobbig.
Mm.
Ja, mot slutet av boken så brinner det ner en lada typ. Och då blir Torbjörn anklagad för att ha bränt ner ladan. Så han blir inlåst i en annan lada. Men sen släpper Disa ut honom och så sen flyr han därifrån. Ja, jag vet inte vad man ska säga riktigt. Den var väl intressant, men...
du låter lite tveksam.
Men det känns som att många av hans böcker är väldigt liknande. De handlar, det är väldigt mycket så här livet på landet, men med lite olika twists.
Mm.
Och ibland så är det lite långsamt och så.
Vi skriver han om fjällvärlden också.
Jo.
Om att han är rätt känd för det.
Mm, jo.
Men där har det väl kanske inte åldrats så superbra. Jag vet inte hur böckerna är, men det är ganska mycket, ja,
jo,
att han skriver lite om samer kanske på ett sätt som man inte skulle tycka var så schysst om det skrevs nu.
Jo.
Så kan man tänka. Men jag har faktiskt inte läst honom, men man har förstått det. Man tittar på böckerna ibland, det är lite så gammaldags. Alltså det har åldrats.
Mm.
Mm. Men kanske inte just i den här boken.
Jo, det är lite så också. Ja. Men det är lite också oklart, för att det är mycket utifrån karaktärerna, liksom vad de säger, och de tycker väldigt olika saker.
Mm.
Ja.
Mm.
Jo, det kan ju vara så att de ger uttryck för, det kan ju vara skrivet på.
Så det är lite svårt att veta vad han själv tycker.
Man vet inte vad han själv tänker. Nej, men precis. Det finns ganska mycket.
Ja.
Men jag tänker mycket uttryck man använder förr som man inte använder längre. Mm.
Ja.
Mm. Intressant ändå att testa och läsa
något sånt.
Imponerande.
Ja, och nu håller jag på att läsa uppföljaren som heter Åter till verkligheten, som enligt pappa handlar om att han inser att han kanske inte är Jesus.
Intressant ändå.
Så jag hoppas kunna läsa ut den, fast nu har jag en massa andra saker som jag måste läsa också.
Ja, såklart. Tänk att det alltid är så. Man har en massa böcker hemma i hyllan, så den skulle jag läsa, så har man en massa annat.
Men apropå det, vi fick lite inspo. Jag vet inte, Martin, så att du var klar, va?
Visst, jag är klar.
Alltså jag inledde ju faktiskt med att läsa Janne min vän av Peter.
Ja, herregud.
Och den vill jag som ändå också tipsa om. Men det känner jag också lite som du, Kit, att så här, nej, men inte kanske tveksam, absolut inte. Men den har nog åldrats mer, men det är också för att den är skriven på 80-talet, typ 85. Men den utspelar sig ju på 50-talet i Stockholm. Mm. Så att den är ju, ja, det börjar ju vara ganska länge sedan.
Mm.
Men det är också en väldigt klassisk, det är väl Peter Pohls första bok, alltså debutbok, som handlar om, så jag tittar på den lite grann, ja, men den handlar om Janne och Krille, alltså det handlar om Krille framförallt, det är Krilles perspektiv, eller Christer, som jag upptäcker efter ett tag, efter halva boken, att han är 12 år.
Uh-huh.
Då var jag lite också på what? Men det var hårt på 50-talet.
Ja.
Så de lever på Söder i Stockholm på 50-talet. Krille och hans kompisar. de är ute varenda kväll och åker runt och gör mer eller mindre farliga saker. Så att de lever ju ganska liksom, alltså, ja, de kanske lever, det var ju, ja, man kanske var mindre skyddad då, tänker jag, som 12-åring, att man kunde vara ute, ja, men han åker iväg och övernatt. Det var därför jag reagerade på det. Så han far iväg och sover över i någon koja. Och hans föräldrar bara, ja, ja, visst. Mm. Fine. Men det Krille och hans gäng, de träffar, helt plötsligt så dyker Janne upp. En ny person i deras gäng. Som är en mästare på att meka med cyklar. Och har en helt fantastisk cykel. Och är extremt orädd. Alltså, gör gränslösa saker hela tiden. Balanserar på smala lister över hustak, cyklar ner för super super branta trappor bara för att han har slagit var med någon. Sådär. Så att Janne är liksom, Krille blir jättebra kompis med Janne, han tycker att Janne är helt fantastisk, men han får inte veta först mycket om Janne överhuvudtaget. Och det är genom hela boken att Janne är liksom ett mysterium. Var bor han? Vilken skola går han på? Har han några föräldrar? Ingen vet. Mm. Och en del, sen till det hela hör ju att en del reagerar och tycker att Janne ser ut som en tjej. Mm. Och det är ju intressant i den här boken att lite, det är ganska mycket kring könsidentitet och som inte kanske riktigt man får heller få förklarat att hur ligger det till eller liksom vad är grejen. Och idag skulle man kanske prata om det här som mer som en bok med transtema, men jag tror inte att man gjorde det när den kom. Så det är lite intressant och jag tror att den har tolkats på många olika sätt. Det är många som har skrivit om den här boken. Ja. Den är ju också väldigt... det handlar om kärlek. Det är ganska tragiskt. Det liknar Dansa på min grav är kanske den vuxna versionen av Janne min vän.
Ja.
Den kan jag tycka med sina böcker att det är mycket så här... Ja, men särskilt den här heter ju Janne min vän. Så det är klart så här, åh, de är vänner. Men alltså, ja. Krille, han är ju så jäkla... Förlåt, han är ju så kär i Janne. Oh my god. Det är ju kärlek. Och det är ju samma med Dansa på min grav. Där är det ju, vissa har ju försökt skriva så här ändå att säga, men de är ihop. Men ibland är det så här, ja, hans vän. Det är här och hans vän. Det blir också väldigt så här. Också kanske lite gammeldags i och för sig. För ja, förut så sa man ju ofta så där att det var den personen och dens vän. Och det betyder typ att de var ihop. Fast de var ju av samma kön. Så då, ja. Nu går jag igång på det här som ni hör. Men det är lite spännande när man ser paralleller liksom mellan böcker. Ja. Men jag tänker att det jag tycker med Janne min vän, den är lite svårare att läsa än Dansa på min grav. Och den är lite mindre av en kanske utpräglad ungdomsbok. Mm. Men den är ju inte heller för barn. Janne min vän är ju speciell för det är ju massa söderslang också. Ja. Och det finns faktiskt en ordlista i den här pocketutgåvan för att de hade den, Stockholm läser hade den, alltså hela Stockholms stad valde den 2021 som en bok som alla skulle liksom läsa. Mm. Så då kom det sen nyutgåvor och grejer. Och då finns det ordlistor. Mm. Och där tänker jag ju också på de böcker som kommer idag med orten språk i. De har ju oftast inte ordlistor. Men här har man valt att ha en ordlista på slangen liksom, som det pratades då. Så det är ju lite intressant. Mm. Men slangen gör ju också att den blir lite mer svår genomtränglig att läsa. Så den är inte lika, flyter inte lika bra som Dansa på min grav, tycker jag. Men jag tycker båda är värda att läsa för de är väldigt klassiska liksom, ungdomsböcker.
Yes, herregud. Vad vi fick feeling idag. Jättekul. Gamla böcker var det idag. Nästa gång blir det säkert ett helt annat tema. Vad vet vi inte riktigt än, men det kommer bli lika intressant det skulle jag tro. Vi tackar för oss gott folk och hoppas att ni får en god tillvaro helt enkelt. Hej så länge.
Ja.
Hej då. Hej då.